Vi sitter ju faktiskt under ett olivträd. Lite magert kanske, men...
Ja, men det ändå, du ser vad lite jord han har till sitt förfogande.
Ja.
Och ändå hela marken här strödd med mogna svarta oliver. Olivskörden är just avslutad och den har varit framgångsrik för första gången på flera år. Så att det är gott humör i många palestinska byar, de som lever av den här gamla näringen.
Vi köpte ju faktiskt lite oliver.
Människotro i Jerusalem.
Var kom de ifrån? Vad sa hon som vi köpte dem av?
Hon sa, ska vi se att hon sa, att de kommer från Khader som är en muslimsk by nära Betlehem.
Och här har vi honom igen, Nathan Sachar, utrikeskorrespondent och författare och Jerusalembo, som är med oss i den här serien för att berätta om den heliga staden förr och nu.
Nu är vi på Skopusberget. Vi är tittar ut nu mot sydväst från det hebreiska universitetet ner mot Tempelberget, östra Jerusalem. Vi hör avlägset ett böneutrop.
Det här är ju en helig stad för tre religioner. Hur ser man att det här är en muslimsk stad?
Ja, visst är det en hel del minareter. Så hör vi ju böneutroparen. Där är en minaret. Nästan varje kvarter har sin minaret. Det skulle egentligen inte behövas, men det anses att det bör man ha. Så att när det är bönetimmen, då hör man inte stereo, men man hör från alla riktningar ropet.
Ser man härifrån in till Västbanken också?
Ja, vi är nu precis på gränsen. Man kan säga att vi är på Västbanken redan. Men vi är ungefär i skarven mellan det egentliga Israel och de ockuperade områdena. Så att de här kullarna vi ser i söder, det är alltså utkanterna till Betlehem och Bejalla, de bägge kristna städerna. Det här är ju två städer. Det ser ut som en stad, men det är två städer. Det är det judiska Jerusalem och det arabiska Jerusalem. Och de lever helt olika liv, fast de är delaktiga då i samma kroniska konflikt.
Och var bor de flesta muslimer idag i Jerusalem?
De bor här, vi ser här i stadsdelarna som är alldeles norr om och alldeles söder om Tempelberget. Det här att det palestinska samhället är så övervägande muslimskt, det är relativt... Det är en ny sak, därför att för 100-120 år sedan så var de kristna palestinierna nästan lika många som muslimerna. Och de var tongivande och de var överklassen och de bildade, för de blev ju ofta skolade då i västliga institutioner, franska skolor och tyska skolor. Men nu är de kristna en liten minoritet.
I vårt förra avsnitt berättade vi bland annat om de kristna palestinierna i Jerusalem. Och här i fjärde delen av vår serie hör vi de muslimska palestiniernas perspektiv på den heliga staden. Och jag tar mig till den plats som räknas som den tredje heligaste inom islam. Det är tidig morgon uppe på Tempelberget, eller Al-Haram al-Sharif som den här kullen heter. Det är en ganska stor öppen plan, så det är mycket luftigare än nere i Gamla stan. Jag står precis intill klippdomen med sin gyllene kupol, som det är ett vackert landmärke för Jerusalem som man känner igen. Det är ju inte en moské utan en byggnad som innehåller en helig sten. Och nedanför mig är några knotiga olivträd med ett par rivaliserande katthanar. Just på morgontimmarna så är det öppet för turister, och då är det israeler som har hand om säkerheten här uppe. Sen mitt på dagen så är det jordansk säkerhetspersonal som bevakar platsen.
Tempelberget är den mest laddade och symboliska platsen i Jerusalem, helig för både muslimer och judar. Efter sexdagarskriget 1967 gjordes en överenskommelse om att muslimernas plats för bön ska vara uppe på berget och att judarna ska be nedanför vid det som kallas för västra muren. En skör balans som kräver en ständig bevakning av besökarna. Men trots det tunga säkerhetspådraget andas den här platsen uppe på berget stillhet och ro. Här kan man se muslimska familjer som har picknick och skolelever som pluggar. Och här på en bänk sitter imam och läser i Koranen.
انا الحمد لله رب العالمين بتعلم تجويد القران الكريم في المسجد الاقصى في دار القران الكريم في المسجد الاقصى الحمد لله سنه ثالثه الحمد لله.
Jag studerar tajwid, koranrecitation, vid Al-Aqsa, säger 60-åriga imam som skalar en mandarin vid olivträdlunden intill klippdomen. Det är hennes tredje studieår.
يعني هذا احسن شيء بعمله بحياتي انا ست كبيره بالعمر يعني مش طالبه صغيره. وندمان اللي ما كنت من قبل 20 او اكثر من 20-25 سنه يعني تعلمت ان شاء الله الله يوفقني واتعلم واقدر اعلم القران.
Hon är Jerusalembo och ser sig själv som lyckligt lottad att ha tillgång till hela al-Haram al-Sharif, någonting som palestinier på Västbanken inte har.
عندنا يومين دوام بالاسبوع. احيانا انا لاني ساكنه بالقدس يعني كل ما بصح لي بمر ايام بالجمعه بنزل بصلي.
Vi har undervisning två gånger i veckan och på fredagar kommer jag hit för att be. Under fastemånaden Ramadan samlas vi här varje dag för att be, säger imam. Jag frågar henne vad al-Haram al-Sharif med klippdomen och al-Aqsa moskén betyder för henne.
يعني بحس متضايقه بقى وشو ما كان عندي بجي على الاقصى برفه عن نفسي بصلاه مع اصدقائي مع احفادي مع الحمد لله رب العالمين الاقصى كثير مكان يعني الحمد لله رب العالمين بتحسوا انه هو مكان بيريح يعني الانسان بيرتاح فيه.
När jag än känner mig nere eller stressad kommer jag hit med mina barnbarn. Det är en plats där jag återfinner mitt lugn. En plats för muslimer, säger imam.
Muslim eller غير مسلم.
لا انا مسيح.
الله يهديك ان شاء الله يا ربي الله يهديك
ان شاء الله.
احنا كلنا اخوان يعني في الدين بس الله يهديك لانه احنا بالنسبه لنا بنقول انه الاسلام اخر الديانات.
Hon frågar mig om min religiösa tillhörighet. När hon får reda på att jag inte är muslim förklarar hon att islam minsann är den tredje och sista religionen och att jag förhoppningsvis tar till mig den genom att läsa trosbekännelsen så att jag kan komma till himlen. Jag går ännu närmre klippdomen. Där inne under den guldgula kupolen har hennes studiekamrater precis börjat dagens lektion.
Nathan Sacher, hur hotar det stillheten uppe mot tempelberget al-Haram al-Sharif?
Tempelberget är den mest potenta brännpunkten i den här konflikten. Därför att det är den plats som har förmåga också att rycka med personer på helt andra ställen i andra delar av världen. Från Iran till Marokko.
Och varför är den här platsen helig för muslimer?
För att den är så pass viktig i tillkomsten av islam. Det är därifrån Mohammed gjorde sina olika nattliga ritter och nattliga uppstiganden till himlen. Och det är också Jerusalem. Riktningen, de bedjande som vänder sig mot Jerusalem hos judarna. I början av islam var det också till Jerusalem som muslimerna vände sig ett tag. Så det är mycket symbolik i detta.
Den där nattliga resan som Mohammed gjorde från Mekka till Tempelberget, det beskrivs ju också hur han mötte andra profeter där. Moses, Abraham, Jesus. Och de bad tillsammans.
I en av versionerna så är det från klippan under klippmoskén som han på en stege av ljus går till väder så träffar de andra, Abraham, Jesus, Moses som du säger. Och de ber tillsammans och det där får Mohammed budet av Gud att muslimer ska be fem gånger om dagen. Så att Jerusalem är centralt på alla sätt och vis.
En gemensam bön på Tempelberget, skulle det vara möjligt idag?
Med lite god vilja skulle det klart vara möjligt och det finns väldigt lite god vilja bland de här som engagerar sig där uppe. Det är ju så att 55 år sedan när Israel tog Tempelberget så bestämde regeringen att här skulle inte judar be, för det var så explosivt och man ville inte ha den politiska huvudvärk som var oundviklig. Idag så är det i alla fall 3-4 partier i Knesset som är för judisk bön på Tempelberget.
Och vad skulle hända om judar fick tillåtelse att be på Tempelberget?
Vi har ju redan sett prov på det, för att flera gånger så har judar bett på Tempelberget och det har tagit eld och satt i rörelse uppror och dödsskjutningar och saker som har varit i dagar och veckor. Muslimerna kan inte se isolerat på det här med judisk bön på Tempelberget, för de är det alltid förknippat med detta att judarna vill ha tillbaka tempelplatsen som är platsen för templet.
Så man kan inte ge dem lillfingret?
Så ser muslimerna det. Och i början var det ganska överdrivet, därför att det här var från början ett säkerhetsproblem för Israel, att ingen galning skulle komma och spränga moskéerna i luften. För det fanns inga opinioner i Israel som sa, låt oss göra detta, låt oss ta tillbaka Tempelberget. Idag finns det.
Tempelberget i Jerusalem har genomgått många förändringar genom historien. Men för troende muslimer började alltså med en nattlig resa som beskrivs i Koranen.
Mekka, år 621 efter Kristus. Profeten Mohammed ligger och sover in till Kaaba-stenen, den allra heligaste platsen inom islam. Han väcks ur sin sömn av ängeln Gabriel som leder honom till en bevingad vit häst med påfågelsvans och ett vackert kvinnoansikte, den magiska varelsen Buraq. Tillsammans flyger de till Tempelberget i Jerusalem. Mohammed binder fast Buraq vid den västra muren och tackar Allah för att få komma till denna heliga plats. Plötsligt uppenbarar sig den heliga stegen Ma'raj och Mohammed klättrar upp till himlen. Där träffar han sina bröder Moses, Josef och Jesus och sina fäder Adam och Abraham. Av Allah får han instruktionen om att be 5 gånger om dagen. Till slut klättrar han ner för stegen och får skjuts hem till Mekka av Buraq som flyger genom den svarta natten ovanför Jerusalem. Den här myten är själva orsaken till att Jerusalem är en helig plats för muslimer än idag. 15 år efter Mohammeds sagolika resa intog hans efterträdare Omar ibn Khattab Jerusalem, som då kontrollerades av kristna. Han red in på en kamel iklädd trasiga kläder och enligt samtida muslimska källor valde han att inte be vid gravkyrkan för att muslimerna inte skulle se det som en signal att omvandla kyrkan till en moské. Istället redan upp på Tempelberget, som på den tiden inte var mer än en soptipp. Där bestämde han sig för att bygga Al-Aqsa-moskén och strax intill uppförde han klippdomen med sin guldgula kupol. Och inne i klippdomen finns stenen som påstås vara knuten till Mohammeds nattliga resa och det allra första judiska templet. Men det var den osmanska härskaren Suleiman den store som på 1500-talet la grunden för den stad som finns idag. Med sin polska hustru och före detta slav Roxelana vid sin sida såg de till att murarna restes runt gamla stan och att det byggdes offentliga vattenfontäner på flera platser. Och man ersatte också den slitna mosaiken på klippdomen med glaserade plattor dekorerade med liljor och lotusblommor, så som det ser ut idag. Jerusalem blev en pilgrimstad för muslimer från hela världen och många av dem var sufier. Under det osmanska riket etablerades bortåt ett 70-tal sufiska centrum dit mystiker från över hela världen kunde bo och äta billigt under vistelsen i den heliga staden. Under det sena 1800-talet började det osmanska riket falla samman och det betydde ett nytt kapitel i Jerusalems historia. 400 år av muslimskt styre var till ända. Under samma period började en judisk invandring från Östeuropa. Storbritannien, som sedan 1917 styrde Palestina, utlovade samma år ett judiskt nationellt hem i landet genom den så kallade Balfour-deklarationen. Britterna försökte hantera en ökad konflikt mellan judar och araber i landet och utlovade olika lösningar, men de lovade för mycket. Efter ännu ett världskrig och förintelsen av miljontals judar i Europa etablerade staten Israel 1948 och hundratusentals palestinier i det heliga landet flydde sina hem när den israeliska militären drog fram och arabstater förklarade krig. Den judiska självständigheten och den palestinska katastrofen, en Nakba, var ett faktum.
Edgar Mannheimer om den muslimska historien i Jerusalem. Och när staten Israel bildades 1948 började en ny berättelse om det heliga landet. En berättelse med två versioner som ännu inte fått ett gemensamt slut.
Som palestinierna ser det så kom den här katastrofen så att säga, i två avsnitt. Först 1948 där 78% av Palestina blev den judiska staten. Och sen nästan 20 år senare då resten också hamnade under Israel. Och det är där vi är fortfarande. Israel kontrollerar Västbanken med undantag från några små enklaver där palestinierna har självstyre.
Jerusalems gamla stad är uppdelad i fyra olika kvarter.
Så här låter det muslimska kvarteret i Jerusalems gamla stad dagtid. Genom smala gränder trängs palestinier på väg mot Klippdomen och Al-Aqsa med västerländska kristna pilgrimer som går i Jesu fotspår på Via Dolorosa. Det doftar rökelse, falafel och arabiskt kaffe med jerusalemska kryddor. En religiös hymn tillägnad profeten Muhammed dundrar ur en sliten högtalare. Här säljs kitschiga souvenirer jämte ikoner i silver och torkad jordansk getyoghurt. Jerusalem är fullt av liv under dagen. Men så fort solen går ner stänger marknaden. Unga palestinska män packar ihop affärerna medan de röker cigaretter. Vissa spetsade med avkriminaliserat gräs. Musiken stängs av och människorna går hem. Jerusalems gamla stadsbor släcker sina lampor. Hela den heliga staden blir tyst och nattens svärta täcker de urgamla äggvita stenarna. Allt blir tyst. Ända fram till 4:30 på morgonen då Al-Aqsa-moskén dundrar ut soluppgångens bön Fajr.
Nu har vi promenerat genom delar av östra Jerusalem och hamnat vid en alldeles speciell plats. Var är vi nu, Nathan?
Nu sitter vi ovanför trapporna ned mot Damaskusporten.
Damaskusporten, varför heter den så?
Den heter så därför att vägen till Damaskus började här, eller slutade här. Den heter på hebreiska heter den Shar Shem, alltså Nablusporten. Och på arabiska heter den Bab el-Amud, alltså pelarnas port. Så den har olika namn på olika språk.
Här rör sig mycket folk. Det är mycket kvinnor i sjalar. Man ser att det är palestinier kanske mest, eller?
Ja, just nu så ser vi nästan bara palestinier. Och många av dem är bosatta här inne i staden innanför murarna. Som är en kvadratkilometer och kanske 30 000 invånare.
Men så finns det en israelisk närvaro rakt framför oss här också.
Rakt framför oss och rakt ovanför oss. Och där borta så att det är tre stycken israeliska fästen och utsiktsposter här. Därför det här är det mest eldfängda stället i stan. Så att om det skulle hända något här så är det på mycket kort varsel tiotals eller hundratals israeliska gränspoliser och andra specialstyrkor som dyker upp.
Varför är det spänt just här vid Damaskusporten?
Därför att de unga palestinierna, al-Shabab som de kallas, de samlas här när det är något på gång. Liksom för att demonstrera mot. De är ju i hög grad maktlösa, men ändå, det de kan göra det är att tvinga israelerna att ta hit stora polisstyrkor och ridande poliser, och så blir det lite uppmärksamhet och så blir det lite stämning av hjältedåd och motstånd.
Är judiska aktivister också, agerar de också på den här arenan vid Damaskusporten?
Nej, i kampen om Jerusalem så är de ultranationalistiska judarna, de konfronterar inte de unga palestinierna här, utan vad de gör det är att de in i den gamla stan försöker bosätta sig i icke-judiska områden, köpa lägenheter och bita sig fast där, ofta med hjälp av myndigheterna. Ibland blir de vräkta myndigheterna, men det är en stor apparat med mycket pengar och mycket välorganiserat. Så att om vi går in här nu i den muslimska stadsdelen så ser vi här och var israeliska flaggor som sticker ut från balkonger och fönster. Och det är då ett tecken på att man har lyckats upprätta en liten minibosättning, ofta inne i ett hus som är fullt av palestinier.
I Jerusalem är det en kamp om varje kvadratmeter. Och det är en slags spegling av det som sker i landet i stort, där Israel ockuperar palestinska områden. För det var ju tänkt att det skulle bli två stater när FN 1947 föreslog en delning av landet. Och Jerusalem skulle då vara under internationell kontroll. Men krigen under 1900-talet har satt den här delningsplanen ur spel. Och Israel kontrollerar idag vilka som får ta sig in i den heliga staden.
Den här lilla killen sålde vatten.
Ja, det förekommer barnarbete här, fast myndigheterna och föräldrarorganisationerna försöker motarbeta det. Men det, den här lilla killen som kommer sålde drycker, han gissningsvis kommer från något flyktingläger utanför Jerusalem och skickats in här för att jobba.
Vilka palestinier kan besöka Jerusalem?
Först och främst de som kan besöka Jerusalem utan några besvär, det är de israeliska araberna, alltså de 20% av Israels medborgare som är palestinska araber. Sen har vi östra Jerusalems arabiska invånare, 40% nästan av stans befolkning. De är inte medborgare, men de är skrivna i Jerusalem. De är ett mellanting mellan de ockuperade palestinierna som inte alls är medborgare och de israeliska araberna. Så att Jerusalems araber, de kan resa fritt naturligtvis i stan men också i hela landet. Och så har vi då allra sist de ockuperade palestinierna som kommer hit i stora massor på fredagarna för att bedja under fredagsbönen på tempelplatsen. Och de får komma in i mån av beror också på stämningen och hur pass farligt det anses vara och vad de personligen har varit med om tidigare. Så att till exempel om din bror skulle begå ett terrordåd så kan det hända att ditt tillstånd dras in så att du inte kan längre åka till Jerusalem på fredagarna.
Vad skulle det betyda för en person som är troende muslim?
Det betraktas som en stor olycka. Ofta i par med en ännu större olycka, nämligen att de inte då kan jobba i Israel om de har fått det tidigare. Så att ofta efter en attack så kan en hel klan eller en hel familj mista sina tillstånd. Det är en hel näring för advokater både på Israels och Palestinas sidan att representera folk som kämpar för att få tillbaka sina rättigheter. Det är så mycket som kretsar kring det där. En familjs försörjning på Västbanken med en israelisk lön, även om det är en dålig lön på en byggplats, det gör skillnad i hög grad.
Och även om avståndet till Jerusalem inte är så långt så tar resan mycket tid för de palestinska daglönarna från Västbanken som hoppas på jobb inne i den heliga staden.
Vad är Sartreja?
Trots att vi bor i Betlehem, en 20 minuters bilfärd härifrån, går vi upp klockan 3:30 på morgonen och kommer inte hem förrän 10:00 på kvällen, säger 23-årige Monir iklädd en dammig svart keps. Jag träffar flera dagarbetare vid en av de checkpoints som den israeliska militären uppfört söder om Jerusalem. För att ta sig igenom den som västbankbo behöver man särskilda tillstånd som de tar bra betalt för. Och dessutom behöver man stå i checkpointen uppåt 2 timmar i varje riktning varje dag. Av de senaste 20 dagarna har jag bara jobbat 2, säger Omar, som snabbt överröstas av Hassan, som säger att han inte jobbat alls under de senaste 3 veckorna. Omar har tuff, mörk hy och djupa rynkor. Han har på sig en skjorta och byxor som en gång i tiden var fina, men som nu är fläckiga och slitna. Hassan är flintskallig med skäggstubb och har på sig en hoodie och jeans. Båda är palestinska dagarbetare och båda är över den svenska pensionsåldern. De arbetar med det som finns. Ofta är det israeler som behöver billig arbetskraft för byggprojekt. De är stenhårda mot oss, säger Omar. Kastar jag en fimp på marken får jag direkt böter på 450 shekel. Mer än vad jag tjänar på en dag. För att få arbete i Israel och Jerusalem behöver man ett arbetstillstånd. Och arbetstillstånden säljs av israeliska och palestinska så kallade mäklare som arbetar med den israeliska militären. Ifall dagarbetarna hittar jobb varje dag går drygt hälften av deras lön till att betala för arbetstillstånd och att ta sig igenom checkpoints, säger de. Jag frågar dem varför de inte arbetar på Västbanken om det är så dyrt och svårt att ta sig in i Jerusalem för arbeten som inte alltid finns. Trots dessa svårigheter är det ändå värt att åka in till Jerusalem. På Västbanken finns knappt några jobb och det är uruselt betalt, säger Omar.
Edgar Mannheimer vid en checkpoint på väg in till Jerusalem. De som kritiserar Israel för behandlingen av palestinier menar att det som sker efter terrordåd som utförs av palestinier kan beskrivas som en kollektiv bestraffning. Men i det israeliska samhället finns det många som är rädda. Och de menar att säkerhet och lugn går före allt annat, inte minst i Jerusalem.
Ibland är bestraffningarna helt och hållet kollektiva, som när man efter stora våldsamheter och terrordåd stänger av hela området, ibland på obestämd tid. Och då blir det diskussioner ofta bland israeliska experter, och några menar att vi måste göra så här för att få hela det palestinska samhället att agera mot terror. Och andra säger tvärtom att knuffar vi fredliga palestinier i riktning mot våld och motstånd om vi straffar dem för sånt som de inte har hört med om.
Hur försvarar Israel de här begränsningarna som finns då för palestinier att komma hit till Jerusalems gamla stad?
Alltså för Israel är det ju då ett huvudsyftet är inte att vara snäll mot palestinierna, utan att hålla staden lugn. I synnerhet de här delarna där turismen är en viktig del av vardagen. Så att det här, via de här olika tillstånden, så kan man liksom kalibrera, hoppas man, i bästa fall då, palestiniernas beteende. Och det fungerar väl ibland, men ibland fungerar det inte alls. Därför att det här är då som en gryta med sjudande vatten som nästan kokar över hela tiden.
I Jerusalem bor det många palestinier som har rätt att rösta i lokalvalet. Det skulle kunna förbättra förutsättningarna för dem. Men de röstar inte, av princip, berättar Nathan Sachar.
Det är en gammal palestinsk tradition ända sedan ockupationen startade 1967 att inte delta i några israeliska val. Jerusalemborna, de palestinska, har rätt att rösta i kommunvalet i Jerusalem, men de röstar inte därför att den palestinska regeringen i Ramallah säger att det ska man inte göra för det gynnar Israel. Att ha 40% av väljarna och inte få ut något politiskt, det är inte lyckat. Och de har sämre skolor och sämre sophämtning och sämre service.
Vem skulle kunna ändra på det här dödläget?
På senare har man börjat debattera det här i det palestinska lägret. Den förre palestinske premiärministern Salam Fayyad, som var en mycket kreativ och originell person, han tordes rekommendera deltagande i valen. Men sen gamla PLO-etablissemanget kring Mahmoud Abbas, sitter väldigt djupt det här att man ska inte delta i israeliska val, för då har man på något sätt legitimerat ockupationen och funnit sig i israelernas övermakt. Ibland kallas ju Jerusalem fredens stad. Och det är inspirerande. Samtidigt som det ibland är svårt för invånarna att leva upp till det här mottot.
Jerusalems invånare. Vi har ju mött några av dem i den här serien. Berättelser om olika identiteter och olika tillhörighet vad gäller religion och historia. Och sist ska vi möta Bashar, som säger att hans hemstad är både vacker och motbjudande.
Jerusalem is a beautiful place filled with ugliness. It's a very tense city.
Bashar Moradi är född och uppvuxen på den här platsen. Han är popmusiker och har precis öppnat en ny studio tillsammans med sin pappa, som även han var popmusiker på 80-talet.
My dad is Muslim, my mom's Christian, and so I grew up in that environment, getting a taste of both worlds.
Min mamma är kristen och min pappa är muslim, så jag är uppvuxen med båda traditioner, säger Bashar Morad. Han är välkänd i Jerusalem och är öppet queer. När vi ses tidigt i december har han precis släppt den sarkastiska jullåten Black Christmas. Ett år till har gått utan att något förändrats. Jag är fast mellan polisen och militärens eld, sjunger han i klassiska västerländska julmelodier. Bashar växte upp som sekulär muslim med inslag av mammans kristenhet. Under skolgången blev han placerad i den muslimska religionsundervisningen, något han som barn ogillade då den kristna undervisningen var lättare.
They separated you during religious class. They put the Muslims in one class, the Christians in one class.
So where did you go?
I did the Muslim. Yeah. Although the Christian classes seemed easier, I wish they put me in those ones.
Det var inte förrän han började göra musik som han egentligen förstod sig på religiös andlighet.
You know, my dad and my mom weren't very religious, but when you go to extended family, religion creates a certain way that you're expected to behave. A lot of the time religion is used as a way to prohibit people from doing things and to like put limitations on them. So
även om mina föräldrar var sekulära har jag en stor släkt där många är troende. Och jag såg ofta religionen under min ungdom som ett verktyg för att förbjuda saker. Än idag får Bashar problem av religiösa extremister som kräver att hans konserter ska avbokas på grund av hans läggning.
I mean, to me I find my spirituality in music, and most of the songs I've written came from here. And I wouldn't have been able to write them if I didn't live here and if I wasn't born here.
Jag hittar min andlighet i musiken, och all min musik har jag skrivit här i Jerusalem. Inspirationen kommer direkt från den här platsen, säger Bashar. Men trots den oändliga inspirationskälla Jerusalem utgör för Bashar, menar han att staden under hans livstid förändrats totalt på grund av den israeliska ockupationen.
So it's a city that's first of all it's been cut off from the rest of Palestine through walls and checkpoints, and so compared to when a few decades ago it was this cultural center and hub for people, where people would come from all over Palestine to meet here.
Jerusalem har skurits av från övriga Palestina genom checkpoints och murar. Det blir svårare och svårare för palestinier från Västbanken att besöka den heliga staden. Förr var Jerusalem inte bara ett religiöst centrum, men en kulturhubb för hela Palestina och delvis regionen i stort. Men nu har den blivit isolerad.
A spiritual moment for me, I would say the closest thing was during the Sheikh Jarrah protests in 2021. And it was kind of like a right around a 3-minute walk from here.
Bashar fick en stor andlig upplevelse av det han såg under Sheikh Jarrah-protesterna år 2021. Det var en reaktion mot israeliska myndigheter som hade börjat vräka palestinier från sina hem i Sheikh Jarrah, en palestinsk stadsdel norr om Gamla stan, där många bott i flera generationer.
It's very hard for us to organize and to protest because it can easily mean just getting kicked out of the country, you know. So that was like one of the first times where people from many different backgrounds and many different looks and yeah, they were all just kind of standing in the same place, fighting for the same thing, and there was a sense of unity that I hadn't felt before.
Det var stort för oss Jerusalembor att lyckas organisera en sån proteströrelse. Trots den splittring vi palestinier annars upplever så samlades många i det palestinska samhället kring det här.
That's the beauty that you can find here if you look close enough.
Bashar Murad, intervjuad av Edgar Mannheimer. Sist i det här avsnittet om det palestinska och muslimska Jerusalem. Och efter att vi besökte den heliga staden för 2 månader sedan har Israel-Palestina drabbats av ännu en våldsvåg med många offer på bägge sidor. Tempelberget har kommit i fokus igen efter ett kontroversiellt besök av en minister från den nya israeliska regeringen. En regering som tagit stöd av flera högerextrema och religiösa partier. Många israeler oroas över den nya politiska inriktningen och vad den kan innebära för demokratin i landet. Och stora regeringskritiska demonstrationer har hållits vecka efter vecka i flera städer, också i Jerusalem. Det är februari 2023 och Nathan Sachar, som varit med oss i den här serien, är för ovanlighetens skull i Sverige. Och jag frågar honom hur det känns att komma hit.
Ja, det känns som vanligt bekant men också exotiskt, för jag har inte levat här till vardags på över 50 år. Nej. Så att det är i hög grad ett främmande land.
Jerusalem är din hemstad?
Ja, på gott och ont. För också där är det si och så med hemkänslan ibland.
Har det förändrats mycket, tänker du?
Ja, det har det. Och det som har hänt under de här åren är bland annat att både israelerna och palestinierna har förvandlat Jerusalem till livets mening. Och de så att säga, skjuter rygg och sparkar bakut för minsta lilla där. Och en förödmjukelse där, den kan man inte bära. Och det är så oerhört ömtåligt. Och de som nu bestämmer i både Israel och i viss mån också på den palestinska sidan är inte särskilt försiktiga. Vi lever ju nu i nationalismens tidevarv. Just detta att två folk och sen också alla de kristna har aktier i det här och kan inte längre göra några eftergifter utan att förlora ansiktet.
Vad tror du om händelseutvecklingen nu den närmaste tiden?
Jag tror att det blir ganska hett framöver, därför att Jerusalem är en stad som mår bra av stabilitet, och det finns väldigt många just nu som vill rubba status quo och som kommer att se till att det händer saker. I värsta fall så blåsar det upp, och det finns på bägge sidor personer och grupper som vill att det ska blåsa upp av olika skäl.
Och hur stor är risken för en tredje intifada, alltså ännu ett palestinskt uppror?
Det finns en risk, det finns alltid en risk. Men det finns ingen chans för palestinierna att militärt hävda sig mot Israel. Så att jag tror inte det är rätt väg. I alla fall inte ett väpnat uppror. Det finns många i den israeliska extremhögern som skulle vilja att palestinierna grep till vapen och vände sina vapen mot Israel. För då hade man ju en ursäkt och ett svepskäl för att erövra hela området och gå tillbaka till den gamla goda ockupationen, så som de ser det, före Osloavtalet.
I serien beskrev du det här som en kronisk konflikt. Är det så att den går aldrig över?
Ja, säg det. Den konflikten, den lever och frodas, och jag ser inte någon faktor eller någon ledare som skulle kunna desarmera den här bomben. Det är en mina, kan man säga, som en drivande mina som en lätt stöt kan få det hela att explodera. Och det gör det ju också med jämna mellanrum.
Så ingen fred i sikte?
Nej, inte just nu. Det skulle överraska om det skulle se bättre ut om 2-3 år än det gör idag.
I det här avsnittet har vi ju talat om det palestinska perspektivet, och vi gick tillbaka till 1948. Då stöttade ju arabvärlden palestinierna. Hur ser det stödet ut idag?
Det finns naturligtvis framförallt i folkdjupet. Jag såg nu en ny opinionsundersökning. Det visar sig att i Egypten och Marocko och flera andra länder så är allmänheten pro-palestinsk i hög grad. Men allt färre arabiska regeringar är längre intresserade av att spela sin roll i den här konfrontationen med Israel. Det finns nästan inte längre någon arabisk-israelisk konflikt. För de viktigaste arabländerna har tackat nej till att fortsätta, och många har ju till och med slutit fred med Israel. Allt fler. Vi brukade ju säga då i gamla dagar att Israel kommer aldrig att få fred med araberna om de inte löser Palestina-konflikten. Det har ju visat sig felaktigt, därför att Israel, framförallt Netanyahu, har ju lyckats knyta diplomatiska förbindelser. På senare år har vi sett med olika gulfstater och andra, trots att palestinierna har fått det sämre och är längre än någonsin från sina nationella mål.
Varför tycker du att Jerusalem fortfarande är spännande?
Dels för att det är oförutsägbart, och dels därför att det är också kopplat i så hög grad till historien, till alla möjliga historier. Och vi lever ju i en avkristnad värld och en ateistisk värld i hög grad, sekulär värld i västerlandet. Så att det är spännande att se en plats där de här gamla sakerna som vi nästan har lämnat bakom oss, att de fortfarande spelar sån roll. Jag träffade en armenisk präst häromdagen. Han var upprörd över att han hade haft en fejd med några religiösa judar om något litet, så en sån här typisk dispyt som dyker upp. Vem som ska vara där och vem som ska be där och vem det är. Och han var så upprörd. Och de hade kastat sten och de hade sagt saker och han hade sagt saker tillbaka. Och en sån känsla för höga ting, men samtidigt då handgripliga konfrontationer, det är sånt som inte vi stöter på särskilt ofta i Europa. Om det är våld här så är det av andra skäl.
Nathan Sachar, författare, utrikeskorrespondent och Jerusalembo. Vi som gjort den här serien är jag, Åsa Furehagen, Anders Diamant, producent, och reporter Edgar Mannheimer. Tekniker var Joar Jonsson. Du hittar alla avsnitt av serien om Jerusalem i Sveriges Radio Play. Sök på Människor och tro. Och musiken i det här avsnittet framförs på Oud, Mellanösterns gitarr. Vi hör Trio Chobrin, tre bröder från Nazaret som turnerar världen över med sin palestinska musik.